I detta avsnitt diskuterar något Kaiko hejvilt om den ökände Una-bombaren. Detta är ett av de seriösare avsnitten och det ska understrykas att grabbarna inte sympatiserar med honom eller hans ideologi.
Ja, 21.50 kom.
Ja, det är 21.50 jag kom.
Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom.
Ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något Kaiko, kom.
Jo, men det är korrekt. Kom.
Ja, men det var väl själva, Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom.
Ja, då har vi vittnen då som har bekräftat att det rör sig om en så kallad krimbonanza. Kom.
Krimbo, what? De ska fan mig få se på krimbonanza. Slut, kom.
Ja, då har du tillstånd att gripa dem som asen. Jag tar en vete längs så länge. Klart slut.
Ursäkta, 21.50 här. Så du vete längd? Kom.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till våran vårspecial där vi nu sållat om och presenterar stolt då Krim Bonanza. Vi är något Kaiko podcast där vi varje vecka kommer att slå på sirener, skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt. Likt man gräver en likrop då, ner i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, mysterier, bedrägerier eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, jag kallas för Dava och på andra sidan i vanlig lag och ordning sitter då min partner in crime, Stefan Brutti Holmberg. Och med det sagt, en applåd och en liten tuta på det!
Liten tuta.
Andra veckan vi sitter på distans och kör, Brutti.
Ja, det är ju så i dessa tider. Man får göra på distans eller inte alls. Mm. Och då väljer vi distans.
Jag kan berätta en traumatisk upplevelse som hände mig bara för några timmar sedan, för det var exakt.
Mm-hmm.
Jag var på en matbutik då och skulle handla lite grann inför kvällen här och kände så här, ja vad fan, nu har jag slut på vitt bröd där hemma. Måste jag ju gå och köpa det? Då står jag där och så när jag kommer till mejeriavdelningen sen när jag liksom handlar på med lite grejer så kommer det fram en jätteliten gullig pojke på 5 år.
Mm-hmm.
Och så står han och tittar på mig där när jag öppnar liksom luckan till mejeriprodukterna där. Ska ta en röd mjölk eller vad det nu kan vara. Så kommer han fram och tittar på mig. Du vet som barn kan göra ibland att de bara glor på en.
Mm, absolut.
Och man bara säger, ja, barn är ju barn, de glor. De fattar inte det här social kompetens. Nu borde jag sluta titta för nu kommer någon tycka att jag är ett creep om jag glor. Han bara stod och glodde på mig så då säger jag så här. Nej men hej på dig, eller vad jag sa. Och helt plötsligt då, ungen gör en sån jävla kurva med sin tunga och bara rakt på mig, vet du. Som att det var med flit. Och du vet, jag hade ju lust här. Jag hade ju lust då, för föräldrarna var ju inte i föräldrarna var ju inte i närheten. Så jag tänkte så här, fan vad, jag är lite sugen på att typ knäa ungen i bröstkorgen lite diskret. Bara så här. Här var det snorunge. Gå fram och hostar på mig från ingenstans. Det var hemskt var det.
Nej men hej.
Aj fan. Nej men det var kul att snacka sist också. Förra veckan när vi tog upp det här med klantiga brottslingar.
Ja, men det är inte ett jätteseriöst avsnitt. Det var mycket garv och så. Men jag tror man behöver det ibland.
Gud ja. Jag kan fortfarande inte släppa Ashley Keast. Jävla legend. Fortsatt. Ja, idag tänkte vi ta upp ett lite mer allvarligare ämne, men ett ämne och en person då skulle man också kunna säga som man har läst en hel del om. Även hela världen liksom spetsade sina öron och ögon mot USA under den här tiden när det var en särskild person som härjade där då.
Han satte skräck i hela USA i närmare 20 år.
Mm, shit alltså. Och det här har jag sett fram emot att prata lite om, för det finns ju en serie på Netflix som handlar om just den här. Mm. Den heter Manhunt och jag tänker inte säga
vad säsong 1 heter.
Exakt, för det tänker jag låta dig utbrista här nu. Idag ska vi prata om
Una-bombaren. Vi ska snacka om Una-bombaren och det är ett jävligt intressant ämne.
Vi kommer komma in på det, men det var ju en person med en ideologi som ja, man kan bli lite fascinerad av samtidigt också.
Ja, absolut.
Så jag tänker, without further ado, vi drar igång med Juna-bombaren. Ja, det här är ju någonting som jag minns att jag även läste om när jag gick på gymnasiet faktiskt.
Mm.
Och det har alltid varit intressant och fascinerat mig på ett sätt att det här höll på i hela, ja, i nästan 20 år då. Bomber som small helt enkelt lite varstans runt om i USA i flera år med hjälp av brevbomber.
Mm.
Men jag tänker, Brutti, du som sitter på liksom the facts om när det här, ja, när helvetet började. När började hela skiten här, Brutti?
Det började faktiskt den 25 maj 1978. När man hittade ett paket då på parkeringen till University of Illinois i Chicago. Och det hade en returadress till en kille som hette Buckley Christ. Som var professor vid ett närliggande universitet som heter Northwestern University. Och den här Buckley Christ då, han hade aldrig skickat det här paketet. Så han kontaktade campuspolisen istället då. Och då var det en kille som hette Terry Marker vid campuspolisen som öppnade det här. Och då exploderade bomben och han fick en skada i sin vänstra hand.
Åh, fy fan.
Så den första bomben dödade ingen, utan han hade en skada i sin hand. Jag vet inte hur omfattande den här skadan faktiskt var, för det framgår inte. Det står ingenting om några förlorade fingrar eller någonting sånt, utan det står bara att han har en skada i sin vänstra hand. Vad jag har fått fram.
Och med tanke på att det här var första bomben då, så kan jag tänka mig att polisen då till en början tänkte väl att det här kanske var någon form av, ja, de kopplar inte ihop att okej, nu kommer vi syna in i framtiden här. Det här kommer bli ett återkommande koncept så att säga. Utan jag kan nog tänka mig att de bara tänkte att det här kanske var en engångsförteelse. Och de gjorde väl en utredning om typ så här, ja, Buckley Christ här då. Är det någon som vill honom något dumt här kanske?
Mm. Det kan man ju verkligen tänka. Men grejen var att även bomb nummer två då, även den var adresserad till just Buckley Christ.
Jaha.
Den bomben då var ett år senare, den 9 maj 1979. Men då var det en student då, vid namn John Harris, som öppnade det här paketet och fick skador också. Det är liksom det, listat som skador är bara lite mindre skador och brännsår.
Mm.
Så att han var väl kanske inte någon jätteduktig bombtekniker på 70-talet, Juna-bombern då.
Nej, exakt. För att jag vet ju att de här bomberna som folk då genom alla tider har snickrat ihop hemifrån, det är ju sådana här så kallade rörbomber.
Mm.
Att man använder sig av någon form av, det kan vara något avhugget järnrör eller vad man ska säga.
Mm.
Och sen så proppar man i massa sprängmedel och skit där i. Man kan till och med proppa i spikar och så vidare.
Spikar och skruvar och sånt är ganska vanligt, ja.
Ja, och så att det blir liksom, det blir en rejäl jäkla tryckvåg som händer då. Det är någon utlösare där när man drar ut det här paketet ur förpackningen och sen smäller det av.
Mm.
Och sen är det ju, det har man ju sett i film, det är ju inte så verklighetstroget, men om Michael Bay hade regisserat en film då, om vi säger det då, om Juna-bombaren, så hade det ju kommit så här liksom eldsvådor av en explosion då. Men det, så ser ju inte en explosion ut egentligen.
Det är mest rök.
Det är mest rök och det blir en jäkla smäll bara.
Det är liksom, det ska till stora bomber för att det ska få en sån eldexplosion faktiskt. De här pipe bombs då, som de kallar det, rörbomber, de är ju väldigt, det är väldigt koncentrerat, så att all eld som uppstår, den blir liksom mer eller mindre i röret och sen trycker ut allting ur röret.
Ja, precis. Okej, så ett andra brev till Buckley Christ öppnades av en student då där istället.
Ja, så att den här Buckley Christ har inte ens öppnat något av paketen. Trots att två stycken var riktade mot honom så har han klarat sig undan båda gångerna.
Oh, fy fan.
Men i alla fall då, sen så dröjde det ungefär ett halvår då, till den 15 november 1979. Så ganska exakt ett halvår senare. Så är det så att han, Juna-bombaren då, riktar sig in på ett flygplan. En Boeing 727. American Airlines flight 444 från Chicago till Washington DC.
Uh-huh.
Den här bomben hade dock en fel, det var något fel på timern.
Mm.
Så den här felaktiga timern då, den gjorde så att bomben small inte, utan den började bara brinna.
Mm.
Så att det blev aldrig någon smäll i flygplanet. Det här var mid-flight dessutom. Så att det var mitt i luften. Så att det hade kunnat gå jävligt illa.
Oh shit.
Om den hade smält.
Mm.
Men nu gjorde den inte det, utan det började brinna. Och då kom det in rök i kabinen då. Så att 12 passagerare fick lite rökskador. Men det var ingenting jätteallvarligt. Ingen dog. Men i och med att han riktade in sig på ett flygplan då, så är det liksom ett federalt brott i USA.
Aha.
I och med att det är ett federalt brott så blev ju FBI inkopplade i det här. Och de gav då beteckningen, det här fallet, så gav de beteckningen Unabomb. Vilket står för University and Airline Bomber. Och därav kallar man honom för Unabomber.
Precis, det blev nästan som ett kodnamn. Skulle man kunna säga att FBI använder det här som ett kodnamn för den här bombaren.
Exakt.
Och anledningen till att de kunde förstå då att det här hörde ihop på ett sätt, det var ju att han ristade in en initial där på bomberna under FC.
Precis, Freedom Club står det för.
Freedom Club, ja, frihetsklubben då.
Mm.
Och då börjar man ju tänka direkt så här, oh shit, är det en hel jävla liga som ligger bakom det här, liksom en stor terrorgrupp?
Och grejen är att det här, han gjorde ju sådana här, inte bara just FC, utan han skrev ju andra grejer på bomberna också, lödde in och ristade in falska ledtrådar på de här bomberna, vilket gjorde det väldigt svårt för FBI och polis att hitta honom, för de trodde att de var honom på spåren väldigt många gånger, men visade sig att det var helt fel.
Mm.
För de fick ju in brev lite då och då. Tidningar fick in brev och FBI fick in brev och då, när de fick ett av de här breven så stod det ett början på ett namn, Carl, och sen så stod det ett namn,
Nathan R,
ja, exakt. Carl Nathan R.
Mm.
Och de letade och letade och letade efter den här Nathan R hur länge som helst. Visade sig att han hade ingenting med det här att göra. Det var någon som hade på redaktionen haft en lapp ovanpå som han hade skrivit Carl Nathan R. Och sen så hade de skickat vidare det här brevet till FBI då.
Det var, alltså, FBI var ju lite clueless under den här tiden också, för de hade inte haft någon sån här, vad ska man säga, sånt här fall tidigare där de inte har någon aning om vad fan är motiven bakom det här. Varför gör den här personen eller personerna det här mot då universitet och nu då flygbolag, och vem fan är den här Nathan R? Och det visar sig som så också, som du sa, den här snubben hade ju en fetisch för post-it-lappar liksom.
Ja, exakt.
Och då blev de ju lite desperata, och till slut så får de in då en FBI-agent då, som precis har avslutat sin gärningsmannaprofilutbildning i stort sett.
Mm.
Och får in då James Fitzgerald, även kallad Fitz, som man också får följa med i den här serien som går på Netflix, Manhunt. Och gärningsmannaprofilering är ju, det var ju fortfarande lite hokus pokus för många. Och för de som har sett Mindhunter på Netflix också, det är ju en gärningsmannaprofilerare är ju att man ska bygga en profil kring någon man inte har någon aning om vem det är.
Man använder liksom ledtrådar från brotten de har gjort för att bygga ihop hur hans eller hens liv ser ut.
Precis. Oftast är det ju en han när det kommer till seriemördare på något sätt.
Seriebrottslingar. Det är ju inte bara seriemördare, utan det är seriebrottslingar.
Exakt.
Det kan ju även vara bankrånare eller någonting. Men de har ju, det är ju ofta byggt på seriemördare.
Mm. Och då vill man ju, som du säger här, genom bevis och sånt man hittar, kan man enkelt bygga upp en profil på den aktuella brottslingen då. Och försöka hitta då, vad kan det vara för motiv, vilken ålder är personen i, och liksom varför de här offrena, och vart kan han bo och så vidare. Och så bygger de upp liksom så här, har han en trasslig relation till sin familj eller har han flickvän. Det är ju sjukt hur de ofta i sådana här gärningsmannaprofileringar oftast har jäkligt rätt också. Det är ju läskigt hur det här kan stämma.
Ja, men verkligen, men det är ju mycket att de kollar på andra brottslingar som är liknande. De kollar liksom på att den här personen gör de här brotten. Det verkar ungefär som att det är som den här personen. Den personen är så här och den bor här. Och den, ja. Så att det är väldigt mycket de går på andra tidigare brottslingar.
Och det är intressant här då när Fitzgerald då kommer in. När James Fitzgerald kommer in då i den här gruppen, Unabomb-gruppen. Så får han i uppdrag där då att den här... vi har en profil tidigare, vi har haft flera profilerare som har försökt sig på det här. Men den här är nog den mest vattentäta av dem alla. Och det handlar då om att de tidigare... Nu är det några andra bombattacker som inte vi har tagit med här nu, Brutti.
Nej.
Men det är några andra brevbombsattacker där som man har gjort. Och då har det varit riktat mot människor som har något form av träigt namn inom citationstecken. Det kan vara wood, eller det kan vara liksom att någon som jobbar på någon industriföretag som sysslar med trä har blivit attackerat då med en bomb. Och då börjar man tänka så här, ha! Kan det ha, är det här någon koppling typ? Att trä är den gemensamma faktorn och trä då är att det står för wood. Wood står på engelska för erektion. Han kanske har svårt att få upp den. Och det låter ju som ett jäkla skämt när man säger det, men det var ju så de tänkte liksom.
Ja.
Han kanske har svårt, han har liksom komplex med sin penis och måste därför hävda sig genom att skicka brevbomber till folk som har träiga namn då.
Precis. Väldigt många av de här bomberna, han hade 16 stycken bomber totalt som han skickade ut. Eller levererade faktiskt en del själv. Men vissa av dem, eller de allra flesta av de här är ju inriktade till lärare eller professorer på universitet. Det är mycket universitet alltså. Och sen så är det ett flygplan och sen så är det en bomb till och med till The Boeing Company.
Mm-hmm.
Han gillade verkligen inte universitet, han gillade inte flygplan uppenbarligen.
Nej, exakt. Och då börjar man tänka så här, varför just de här okända personerna, varför väljer han att ge sig på de här företagen eller de här människorna som jobbar just på de företagen? Liksom de, FBI hade en himla svårighet med att se kopplingarna till varför han gör det här ens. Vad är motivet?
Mm.
Och det var då som sagt de tog in Fitzgerald, för det var då de behövde liksom hitta den här profilen. Och Fitzgerald då tänker med en gång att, ja men vänta, nej, det har inget med trä att göra, det här är för långsökt, någonting är det, det är något annat, det är något konstigt. För de tänkte ju också att den här Juna-bombaren då hade jäkligt lågt IQ och förmodligen var en gammal flygplansmekaniker.
Ja.
Och det här med lågt IQ då, det visade sig att så var ju verkligen inte fallet. Och under den här vevan så insåg ju Fitz där att den här personen förmodligen har ett högt IQ med tanke på vad den här personen skriver.
Mm, exakt, exakt.
Och då börjar vi komma över på en viss intressant grej här och fascinerande grej. Juna-bombaren skrev ju ett manifest och det ska vi prata mer om nu. Mm, jag tycker att vi ska fokusera lite grann på det här manifestet som Juna-bombaren skrev. Fortfarande okänd vid namn vid det här tillfället. Men FBI får ju inskickat ett så kallat manifest. Ett manifesto till sig. Och vad innebär ett manifest, Brutti?
Alltså ett manifest är ju en skrift som... Nu, bara så du vet, så tar jag direkt från Wikipedia nu.
Mm, tillförlitlig källa.
Tillförlitlig källa. Nej, men det är ganska tillförlitligt idag faktiskt. Men ett manifest är en skrift som utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse.
Just det. Vi vet exempelvis att Breivik skrev ju också ett manifest innan han gjorde det hemska dådet på Utöja. Det brukar vara de här stora seriebrottslingarna eller de här massmördarna eller vad det kan vara. Jag vet inte om det ska vara något typ så här: det här är min ideologi och det är därför jag gör det här, era jävlar.
Precis.
Men Juna-bombaren, han tänkte inte egentligen att det här var ett manifest egentligen, utan FBI tolkade mer som ett manifest, skulle man kunna säga.
Ja.
Men han hade ju då skrivit ihop liksom 35 000 ord, flera sidor om hans ideologi och vad han tänker om dagens samhälle. Och FBI då kunde dra lite kopplingar. Ah, det kanske är därför han håller på med det här han gör nu. Han kanske vill få till någon revolution av något liknande.
Men i och med att han skickade in det här så sa han ju dessutom att om det här blir publicerat i New York Times eller Washington Post så kommer han att avstå från terrorism.
Exakt. För han var ju en inhemsk terrorist då, för han gjorde bara saker inom USA då. Betoning på hemsk där, på inhemsk. Men där hade han ju då skrivit det här manifestet som vi nu kallar det Industrial Society and its Future. Man kan översätta det till industrisamhällets framtid, skulle man kunna säga. Och där hade han ju skrivit om att han var väldigt kritisk gentemot det samhället vi lever i. Det är ju värre idag än vad det var då. Man var ju väldigt anti mot den här teknologin, datorer, mobiltelefoner.
Maskiner överlag. Han ville ju liksom egentligen inte att vi skulle hålla på och åka bilar eller flygplan eller hålla på i skogen med massa hjälpmedel så som skogsmaskiner, alltså typ mycket det.
Mm.
Röjning av skog som man inte gillade också.
Man skulle kunna säga att han var en riktig naturaktivist, fast på ett helt fel sätt skulle man kunna säga. Istället för att kanske stå på barrikaderna med en skylt och säga stop fucking up the forest.
Ja.
Så valde han istället att på ett väldigt diffust motiv då skicka brevbomber till folk. Jag vet, det får inte jag ihop riktigt.
Nej, eftersom det kom väldigt mycket senare det här med manifestet, så blev det ju väldigt konstigt för folk att han bara skickade random brevbomber.
Mm.
Men han, i hans huvud så var det så att han kommer bli hörd om man gör det här ett tag och sen skickar manifest.
Och jag tycker vi stannar lite där vid manifestet, för det här är någonting som du och jag kan diskutera en hel del, känner jag.
Mm.
Manifestet i stort går ju ut som så på, som jag har sagt, att han var väldigt kritisk mot det här mekaniska samhället, som sagt. Och att vi människor befinner oss i något slags ekorrhjul utan att inse det själva.
Exakt.
Men vi får ju se en scen då i den här Netflix-serien Manhunt när Fitz då, alltså FBI-agenten, han tänker på Juna-bombaren när han sitter vid bilen och har stannat vid ett rödljus.
Mm.
Och det finns inte en enda bil i sikte, så att han stannar där bara för att en trafikskylt säger till honom mitt i natten när ingen annan bil är i närheten att nu är det rött ljus, nu får inte du köra.
Mm.
Och då kommer ju Fitz på det här, bara fan, han har lite rätt. Även fast det är väldigt bizarrt så där han har skrivit, så är det väldigt så här, många poänger i det. Jag förstår på ett sätt vad som menas, vad som är själva grundtanken.
Mm.
Och då måste jag fråga dig, Brutti, har du funderat över det här mekaniska samhället som du och jag och alla då lever i? Liksom, varför du gör det du gör? Det kan vara jobbsammanhang exempelvis.
Mm. Men det är väldigt mycket, alltså, när det gäller just jobb,
mm,
så är det någonting man ska ha för att klara sig.
Mm.
För att man ska tjäna pengar. Då tänker man, kan vi tänka oss här också, varför kan jag inte bara gå ut och plocka frukt eller jaga ett djur eller vad man nu vill äta istället för att hålla på så här. Jag kan inte bygga upp mitt eget hem precis där jag vill ha det.
Mm.
Mycket sånt är det väl som jag tänker på.
Men det är ju också ett samhälle som vi har liksom fötts in i och vuxit upp i. Man har ju liksom fått lära sig att, men det är ju så här det ska vara. Man får ju en hel del från det sociala arvet. Man befinner sig bland människor som lever exakt på samma sätt, liksom att man följer ju dem. Vi kan ju ta ett enkelt exempel nu på hur en människa kan leva mekaniskt. Det är när det här, när toapappershysterin då, när folk börjar hamstra toapapper.
Ja, verkligen.
Det är ju väldigt irrationellt för folk egentligen då, när de kanske ser och läser i tidningen eller ser i en butik att fuck, det börjar ta slut på toapapper. Folk har börjat hamstra det hemma nu. Fan, varför gör folk det? Jag kanske borde göra det med. Du vet, man blir som en, vad ska man säga, det blir som ett lämmeltåg av idioti,
mm,
och irrationalitet, så att man bara så här, ja, men det ska väl vara så här. För om du tänker dig så här, om du skulle traska i skogen eller på någon gata och sen möts du av 30 personer som springer mot dig i panik, att de springer ifrån något fast mot dig,
mm,
och du går i motsatt riktning och så ser du att de springer förbi dig. Jag tror då en funtad människa vänder på klacken och hakar med dem utan att veta vad man egentligen springer ifrån.
Mm.
För att det blir någonting, det är någon instinkt där som kickar in, så att man bara, det blir någon överlevnadsinstinkt, och den behöver inte alltid vara rationell liksom.
Exakt. Men det är ju så som man brukar säga också, curiosity killed the cat.
Exakt.
Så det kan ju vara så att nyfikenheten är, alltså det är väldigt många, det finns ju väldigt många som är väldigt nyfikna.
Mm.
Men nyfikenheten kan ju också vara väldigt ödesdiger för dig som person, om det är så att det springer 30 pers emot dig och du har ingen aning om varför.
Nej.
Det kan ju vara så att de är med i ett lopp.
Exakt, ett paniklopp liksom. Det ingår att de ska skrika i panik också.
kan det dessutom vara så att är det någonting väldigt farligt på gång.
Ja, men precis.
Men du vet ju inte förrän du antingen springer efter de andra och frågar eller går åt andra hållet och kollar vad det är för någonting.
Och då väl här liksom Juna Bombern också, han vill ju sticka ut lite. Han vill inte follow the stream för att det är bara döda fiskar som gör det.
Ja.
Och han börjar ju se det här mönstret att fan vad hemskt det är. Har ni tänkt på någon gång varför ni sitter i bilen, åker till jobbet dag in och dag ut i flera års tid av era liv som ni lever en gång på jorden? Och det här är också tankar som jag tror alla någon gång har ställt sig. Varför gör jag det här? Eller så, man kanske är så jäkla inne i sin bubbla att man bara gör det per automatik. Men jag har ju ibland ifrågasatt rätt så mycket faktiskt.
Mm.
Jag kan ju känna av det ibland när jag ska åka in till jobbet och ta tunnelbanan till jobbet då. Man sitter packade som sillar där. Folk, de bara stirrar ner i sina telefoner. Och man sitter där och bara, fan. Vad oskönt det här egentligen. Man ser att folk bara, de gör det för att ta sig till jobbet. Det blir det här ekorrhjulet. Jag fattar det.
Mm. Absolut.
Det är ju rutinerna som Juna Bombernen var väldigt skeptisk mot också. Att du gör saker för att någon annan säger att du ska göra det. Du lever inte som en fri människa.
Det är ju det lite han är ute efter, tror jag. Att jag har sett många referera till honom som en anarkist.
Mm. Och det där anarkist, vad innebär anarki egentligen? Jag tycker det där ordet kan vara lite luddigt.
Alltså anarki och anarkism är ju två olika saker, kan man säga. Eller det är egentligen inte två olika saker, men man menar två olika grejer när man säger anarkism och anarki.
Mm-hmm.
Anarki, det är liksom ett begrepp som man använder i olika meningar. Man kan använda det i positiv mening, där man menar då att man ska liksom inte ha någon statsmakt eller någon härskare, eller man ska inte ha någonting sånt, inga ledare.
Mm.
Då har du anarkism. Det är anarkister då som använder det i den positiva bemärkelsen. Men sen så har du även då den negativt laddade beteckningen anarki, där man kan säga att det är total anarki. Och då är det liksom menar att det är förvirring och kaos då.
Ja, men typ som en skolrast kan vara komplett anarki liksom.
Om det inte finns en vuxen person och övervakar de här barnen.
Precis.
Så kan det bli total anarki. Därför att det liksom, man vill inte ha några lagar och regler. Det är liksom, det finns inget.
Och vi brukar ju sällan sitta och prata politik i den här podden. Men jag tycker nu när vi tar upp Juna Bombaren så sätter vi oss in i på ett sätt hur han tänkte. Vi säger inte att vi är för eller emot, utan vi bara sitter och diskuterar här nu som två vita skäggiga män i Sverige då.
Och väldigt kränkta dessutom.
Kränkta ska tilläggas, för fan. Och vi har ju varit inne lite grann på en filosof som vi brukar, vad ska man säga, referera till. Friedrich Nietzsche. Han sa att det finns ingen moral egentligen i mänskligheten. Det är ju någonting som vi människor har hittat på. Man kan säga att Juna Bombaren här var, han var lite inne på det också.
Mm.
För jag tänker läsa en, vad ska man säga, paragraf från hans manifest där, alltså Juna Bombarens manifest.
Mm.
Och jag måste bara ta med den här i podden bara för att ni som lyssnar ska få en känsla av hur det här manifestet är skrivet liksom.
Ja, men kör på bara.
Paragraf, eller nummer 25 då i manifestet, så har jag översatt det här till svenska då. Då skriver Juna Bombaren: vårt samhälles moraliska kod är så krävande att ingen kan tänka, känna och agera på ett helt moraliskt sätt. Till exempel ska vi inte hata någon, men nästan alla hatar någon eller annan gång, oavsett om hen medger det för sig själv eller inte. En del människor är så mycket socialiserade att försöket att tänka, känna och agera moraliskt medför en allvarlig börda för dem. Och för att undvika skuldkänslor måste de ständigt lura sig själva om sina egna motiv och hitta moraliska förklaringar till känslor och handlingar som i verkligheten har ett icke-moraliskt ursprung. Vi använder då termen översocialiserad för att beskriva sådana här människor.
Mm.
Det har han skrivit, och det här tycker jag är så jäkla intressant, för att ibland kan jag känna att man får skuldkänslor lätt på grund utav ens moral då som man har med sig från scratch och som man har blivit lärd. Men det är skuldkänslor som absolut inte existerade under stenåldern exempelvis då.
Nej, exakt. Det är någonting som har kommit fram efter att vi har lärt oss att kommunicera med varandra på ett mer, vad ska man säga, utvecklat sätt.
Mm. Och det är intressant ändå då att han sitter på ett IQ. Vad hade han i IQ, Junabombaren?
167 har han.
Shit, alltså.
Han har nog kvar det samma. Han är ju fortfarande vid liv.
Ja. Alltså, för ens IQ kan väl aldrig, det förblir detsamma, va?
Det beror nog på sjukdomar som till exempel demens.
Ja, i och för sig är det sant. Om jag skulle få en smäll i huvudet och tappa en hel del hjärnceller och kanske bli lite trögare i huvudet då av det. Då kanske
det kan nog bli så.
Ja.
Vissa grejer kan nog medföra att du får ett lägre IQ.
Ja, det var en dum fråga. Men IQ är väldigt intressant. Jag har ingen aning om vad jag har i IQ. Har du gjort ett IQ-test någon gång?
Ja, flera gånger.
Har du i minnet vad du har?
Bland annat när jag mönstrade.
Ja, just det.
Fick du reda på vad du hade i IQ då?
Ja, men det var liksom, då var det på en poängskala mellan 1-9.
Ja, just det. Det är med 1-9, ja.
Mm. Ja. Så jag vill inte säga om man fick full pott på det, då har man inte 9 i IQ liksom.
Jo, du har nog 9 IQ, det stämmer nog ganska bra. Jag tror det sägs att man behöver 40 för att kunna öppna en dörr.
Okej, är det så?
Så jag tror att vi kan lätt säga att du har mer än 40 i alla fall.
41 då. Ja, nej, men intressant det där med IQ. Jag tror, alltså IQ har inte varit min stora, jag kan ju säga så här, jag har större EQ, det vill säga då att jag...
Equalizer,
exakt. Nej, men EQ då, det är liksom emotionell intelligens, alltså emotionell kvot på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.
Mm.
Men frågan var Junabombaren en seriemördare?
Det är fan frågan egentligen, för att han uppfyller ju vissa av de här kraven som är för att vara en seriemördare, så behöver ju han mördat minst 3 personer, vilket han gjorde, vid olika avgränsade tillfällen, vilket det var. Men så kommer vi till den sista här, vars motivation till största del är baserad på psykologisk tillfredsställelse. Och var det verkligen hans egna psykologiska tillfredsställelse som var motivet?
Mm.
Jag kanske skulle ringa upp en expert.
Du, jag tycker det är så att vi ska göra det. Och när vi säger expert då, någon som pratar jäkligt mycket seriemord överlag och någon som har koll på just det här med seriemördare, det är ju då Dan Hörning som vi har haft med här i podden i avsnitt 16 för att vara exakt också, när vi satt och pratade om Palmemordet. Vi slår en pling till Dan Hörning och frågar, var Junabombaren enligt honom då en seriemördare?
Mm, nu vill jag höra Dan i min medhörning.
Ja, det är en bra fråga om Junabombaren var en seriemördare eller inte. För det är ganska tydligt att han är en terrorist. Då är frågan, kan han vara terrorist och seriemördare samtidigt? Jag tycker inte det ena utesluter det andra. Det finns egentligen bara 2 definitioner av vad en seriemördare är som jag tycker är viktiga. Den ena är FBI:s nuvarande definition, och den är fantastiskt lös. FBI ser seriemördare överallt, och Junabomber är definitivt någon som uppgraderat definition, för de vill bara ha 2 mord vid separata tillfällen, och de bryr sig inte om motiv, och de bryr sig inte om hur lång tid det var mellan tillfällena i princip. Det är en fantastiskt lös definition. Dessutom var ju han FBI:s största utredning ever, så att de skulle definitivt betrakta honom som en seriemördare. Den andra definitionen som jag bryr mig om för att vara självgod och i min egen, den som jag använder i seriemördarpodden, definitionen där är 3 mord med en avkylningsperiod emellan. Motivet ska inte vara pengar. Andra tveksamma motiv är också krig. Och då är frågan om Junabomber tänkte att jag är i krig. Det här är ett krig. Men han är ju inte i krig. Men han är ju en terrorist. Kan är någon som skickar brevbomber till massor av folk. Så jag skulle definitivt säga att enligt den definitionen av seriemördarpodden är han också en seriemördare. Och på tal om terrorism då, eftersom de är ofta är massmördare, så är ju det ett ämne som återkommer i min andra podd, Massmördarpodden. Killen, den här nordkoreanska agenten vi poddar om i Massmördarpodden, som då flyger med ett plan, hon är tränad på så här agentskolan i bergen i Nordkorea. Sen tar hon ett plan, springer i luften. Typiskt terrorist och massmördare. Men vi måste...
Ja, det där, ja, Dan då, där fick vi svar från Dan.
Svar på tal.
Jag var tvungen att lägga på klickan i örat där, för att han går igång när man börjar prata om sånt han tycker är fascinerad.
Som ni kan höra i avsnitt 16 när han börjar prata om Palmemordet.
Exakt.
Och polisman H, ja. B, jag vet inte.
C, D, alla bokstäver ni kan komma på. För man misstänkte ju en hel del människor, en hel del enskilda gärningsmän till vem som kunde vara Junabombaren då.
Mm.
Vet du egentligen exakt hur man kom fram till slut då, äntligen, vem fan är det som ligger bakom all den här, det här härjeriet?
Det var ju faktiskt i samband med det här manifestet som publicerades då i Washington Post. Och det var faktiskt så att hans bror läste det här manifestet och hans bror då och brorsans fru satt och läste det här och hon tyckte framförallt att det var väldigt likt hans sätt att skriva.
Mm.
Det här Fitz då, han hade ju redan börjat med det här med forensic linguistic, pratar de väldigt mycket om i den här Manhunt Unabomber.
Det där är sjukt intressant, för om jag bara får stanna dig bara lite fort där.
Mm.
Alltså forensisk linguistik. Man kan liksom se vissa kopplingar i ordval och språkbruket i skrift då.
Mm.
Att man på så sätt kan sätta ihop 1+1 och tänka så här. Okej, okay, den här personen stavar analyze då med S istället för Z.
Mm.
Det här ordet förekommer en hel del. Eller den här meningen har skrivits förut. Att man på så sätt kunde få fram idiolekten då, som är liksom enskild människas unika sätt att uttrycka sig på i tal, i skrift och med kroppsspråk. Om du skulle få ett sms från mig och jag skriver så här: hej på dig, Brutti. Det var länge sedan vi sågs. Jag hoppas att allt är bra med dig. Vi har det jättetrevligt här. Ha 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 ha. Jättetrevligt. Jag sitter och spelar Yatzy. Jag mår bra idag, Brutti. Kul. Puss, puss. Då hade du sett med en gång. Det där är inte Dabba som har skrivit det där.
Nej, exakt. Det är väldigt intressant. Och bara en sån sak som att du och jag tillhör ju sådana som väldigt, jag skulle säga aldrig särskriver ord.
Nej.
Så där, bara en sån sak, om du skulle särskriva ett ord, mm, så ska jag börja fundera lite grann. Jag ska bara, vänta du va?
Mm, precis.
Varför har du särskrivit det här? Jag skulle frågasätta dig.
Ja.
Har du fått en stroke?
Vadå jättemellanrum bra? Ska fan ge dig en käft mellanrum smäll om du skriver så där igen.
Exakt så.
Ja, nej, men det där är intressant. Och det var då Fitz då, FBI-agenten, liksom, han var ju banbrytande i det där liksom, forensisk lingvistik, att man på ett sätt kan hitta kopplingar då när det kommer till, till skrift då.
En stor avgörande faktor var faktiskt ett talesätt. Man brukar säga på engelska då, you can't have your cake and eat it too.
Mm.
Men han hade skrivit det tvärtom. You can't eat your cake and have it too.
Aha.
Faktum är att de berättar i den här Manhunt Unabomb att det är den korrekta egentligen. You can't eat your cake and have it too. Det är egentligen det korrekta, bara att man slutade använda det för länge sedan och började använda you can't have your cake and eat it too.
Ah, just det. Och att vi egentligen säger fel då, eller amerikanerna säger fel.
Mm, exakt.
Fan, det är intressant det där liksom, när det går i generationer. Om det skulle komma ett nytt talesätt som egentligen börjar helt annorlunda och så fortsätter folk felcitera det talesättet.
Ja, för jag tror att vi på svenska säger du kan inte äta kakan och ha den med.
Ja, och vissa säger tårtan istället.
Ja, men cake betyder ju tårta på engelska, ja. Så det är ju inte jättekonstigt.
Men det där han hade skrivit var alltså rätt, och då kunde de på ett sätt, okej, nu kan vi fatta att han har läst The Chicago Tribune en hel del. Mm. Det är därför han skriver analyze med S istället för Z och massa andra liksom grejer som gjorde att han är förmodligen uppvuxen i Chicago och har läst tidningen en hel del. Och på det sättet han skriver och hur han har skrivit manifestet, i vilken liksom ordning allting kommer i, liksom formatet på manifestet var väldigt likt på hur artiklar skrevs i The Chicago Tribune.
Och då kom man ju fram till att han troligtvis var från Chicago-området.
Mm. Men sen blev det ju en breakthrough där när, som du sa, att frugan till David Kaczynski, alltså Ted Kaczynskis bror, a.k.a. Junabombaren, såg den här likheten med hur, vilket ordval och skrift som hade valts där då. så fick ju Fitz reda på att okej, det har någonting med det här att göra. Jag åker till den här adressen och då besökte ju han David Kaczynski, brorsan där då.
Mm. Utan att veta att det var hans bror, va?
Ja, exakt. Det var en ren chansning.
Han fick ju hjälp av någon i alla fall inom FBI som hade fått tag på den här adressen som hjälpte honom. Och då åkte han dit, pratade med den här David och fick ju faktiskt verkligen övertyga honom. För att David hade ju samma dag fått svar då att men vi har analyserat det här, det är inte din bror.
Nej.
Men samtidigt så kunde Fitz då se likheterna mellan det och bara, det är din bror.
Ja, för Fitz kände ju, han liksom, han hade ju hela hans relation, alltså hans äktenskap blev ju raserat för att han gick all in och han andades och levde det här fallet Juna Bombaren i flera år utan att lyckas liksom komma fram till vem det är. Mm. Så med hjälp av sin gärningsmannaprofilering så kunde ju han då övertyga David Kaczynski, alltså brorsan då. Kan det vara som så att din bror är den, i den här åldern, han har isolerat sig själv, han bor i en stuga, han är smart, han har ett IQ, han är väldigt skeptisk mot det här mekaniska samhället vi lever i, bla 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 bla. Till slut insåg ju David bara, fuck, det är min brorsa.
De hade ju faktiskt två stycken så här fantombilder på honom.
Mm.
De hade en gammal, men vid ett bombtillfälle så fanns det ett vittne som hade, där de hade målat en bild av honom då. Och sen många år senare på 90-talet, då skulle de göra en ny bild. Och då kom den här kvinnan då, som är vittnet vid det här bombdådet. Hon har minns helt fel.
Mm.
Så hon mindes tecknarens ansikte istället. Och beskrev tecknarens ansikte.
Precis.
David då, så här, sa ju till Fitz, men det är inte han. För så här ser inte min bror ut.
Nej.
Och han bara, nej. För det där är inte din bror. Det där är teckning nummer två, vilket är helt fel. Hon mindes helt fel och beskrev tecknaren istället. Det här är tecknaren, exakt på pricken, likadant typ.
Mm.
Och sen så visar den, det här är första bilden och den ser ut som Ted Kaczynski då.
För den där fantombilden, den andra fantombilden då som blev, vad ska man säga, inte viral, men den som spreds då i alla tidningar och så vidare. Det var ju den här fake, alltså den fantombilden som var helt inkorrekt.
Ja.
Men den har ju gått och blivit kanske den mest kända fantombilden ever.
Ja.
Det har blivit en logotyp i stort sett.
Ja, faktiskt, så är det.
Men till slut då så, ja, säger ju David bara, men då får ni, det känns inte bra, men jag måste uppge min egna bror då.
Mm.
Och berätta vart han befinner sig. Och då kommer han ju fram till att han bor fortfarande i en stuga som jag och han byggde tillsammans.
Som han har byggt med matematiska uträkningar.
Exakt, precis hur, vilken höjd det ligger på, allt var spikrakt. Ser ut att vara en väldigt liten stuga.
Mm.
Och där hade han ju tillbringat hela sitt liv i stort sett. Och meckat ihop rörbomber och lagt dem i paket och skickat runt till olika då. Och det small ut i bara helvete och vissa dog, andra klarade sig. Men han försatte ju hela USA i skräck där.
Ja.
Skickade han iväg en sista bomb efter manifestet eller hur blev det där?
Nej, han hann aldrig skicka den. De hann att ta honom precis innan. Det stod faktiskt en bomb under hans säng i ett paket som han var redo att skicka.
Vet man till vem?
Nej. Inte vad jag har fått fram i alla fall, utan jag tror inte de har gått fram med det för att inte skrämma upp den personen.
Okej, okej.
Ärligt talat så tror jag att det hade varit väldigt dumt.
Ja, jo, faktiskt. Till slut då, så blir ju Ted Kaczynski, a.k.a. Juna Bombaren, gripen.
Mm.
FBI åker dit, vi behöver inte dra någon större utläggning där, men de griper Ted Kaczynski utan några större ansträngningar egentligen.
Nej, de använder ju en parkvakt typ, som han kände lite grann då, den här Ted, så att han försökte locka ut honom.
Ja.
De försökte liksom att få två FBI-agenter då, och skulle de föreställa vara från något någon telekomjätte och sätta ut nya master, så de ville veta, de ljög då om att de ville veta var hans tomtgräns gick. Kan du komma och visa?
Ja, exakt.
Typ så.
Ja.
Ja, den 3 april 1996. Om det är intressant.
Där blir han ju då gripen och det var ju ett jäkla helsike där. Det behöver vi inte heller gå in på så jäkla mycket. Men det var ju svårt att få Ted Kaczynski faktiskt erkänna att det var att det är han som ligger bakom alla, alla bombningar så att säga. Ted, alltså han försökte ju ta livet av sig där inne i fängelset också genom att hänga sig själv. Det sket sig. Och till slut då så kom det in så här forensiska psykiatriker då som kunde examinera och diagnosera Kaczynski med att han hade någon form av schizoid personlighetsstörning. Men släng av paranoia.
Ja, precis. Paranoid schizofreni. Och han gillade verkligen inte det. Han ville absolut inte framstå som att han var någon psykisk sjuk person, utan han ville få fram sitt manifest.
Mm.
Så därför så tvingades han mer eller mindre till att erkänna sina brott. Och blev då fälld för 10 fall av transporterat, postat och använt bomber då.
Mm.
Och sen 3 stycken mord.
Och han sitter inspärrad än idag.
Ja, han sitter inne på 8 stycken livstider back to back.
Shit,
utan alltså någon möjlighet till villkorlig frigivning.
Kört för Ted Kaczynski där alltså.
Rätt kört för honom.
Ja, vi har alltså suttit och dissekerat Juna-bombaren alltså, Ted Kaczynski, i det här avsnittet. Och vi kände att, fasen, det var på tiden att vi gör ett avsnitt i självaste Krimbonanza som har med en och samma person att göra.
Mm, faktiskt.
Det är så jäkla lång period som han härjade i USA.
Ja.
Och precis som vi sa, liksom, det är ett intressant jäkla case det här.
Mm.
Jag måste bara fråga dig, har du haft någon nyfikenhet av att läsa hans manifest?
Mm, det har jag ju faktiskt.
För jag har faktiskt sett att det går att köpa den här boken då, som är själva hans manifest då.
Ja, det kan jag tänka mig. Det finns ju även att köpa den här Anarchist Cookbook.
Alltså,
som jag antar att han använde sig lite grann utav för att göra bomber.
Jaha, och jäklar alltså. Ja, det är ingenting som vi rekommenderar, men det finns crazy shit on internet så att säga.
Ja, verkligen. Det finns jävligt mycket crazy shit.
Och på tal om internet där då, Brutti, om folk vill ha kontakt med oss, vart kontaktar de oss då?
Ja, inte via brevbomb i alla fall.
Precis, helst ej.
Helst inte.
Nej.
Nej, men man kan gå in på Facebook så kan man skriva en rad till oss. Där heter vi Något Kaiko Podcast. Eller så kan man skicka ett DM till oss på Instagram där vi heter Något Kaiko. Eller så kan man mejla oss på nagotkaiko@gmail.com.
Och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och prenumerera eller följa den här podden och kanske skriva en liten recension eller ge den 5 stjärnor eller en tummen upp, så är du mer än välkommen till att göra det. Det har varit skitkul faktiskt att se vad ni tycker om själva Krimbonanza. Och där kan du också skriva lite förslag eller tips på vad vi ska ta upp i den här bonansan helt enkelt. Så jag tänker som vi alltid brukar säga här, Brutti.
Ja.
Vi avslutar podden med de 2 gyllene orden som är...
Ha det gröt.
Ha det gröt, för fan, hörs nästa vecka.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.